känns helt omöjlig. Kanske vill du tro på det som du har hört om Gud och vad han kan göra, men just nu så har du inte den blekaste aning om hur det ska gå till. Vi vet inte vad som rörde sig inom Abraham då. Det står liksom inte hur han kände, hur han reagerade på det som Gud sa. Det enda som vi vet är att det står sen att då bröt Abraham upp som Herren hade sagt till honom. Någonting fick honom att gå, trots denna liksom nästan oförskämda tilltal från Gud. Någonting fick honom att gå. Och jag tror att det är det här som är själva grejen. Och jag kan börja med att säga, jag har goda nyheter till dig om du är lite trött. För det första, så när Lukas läste inledningsordet så har han redan sammanfattat hela min predikan. Så att, hörde du den så har du det som jag vill säga idag. Men det som är själva temat är just det här. Han tog ett steg i tro. Det gav honom ett helt nytt liv. En helt ny riktning. Bara att ta ett steg. Abraham, han fick ingen karta. Gud visar inte ens, ja, men här på kartan, du ska gå dit. Där löser det sig. Utan gå och så får du se sen. Han fick ingen detaljplan. Han fick liksom inget schema på hur lång tid det här ska ta. Vart man kan stanna och äta. Vart alla toaletter finns. Ingenting sånt. Han fick en enkel instruktion som Abraham kunde börja göra på en gång. Gå. Och det här går ju lite tvärs emot hur de flesta av oss skulle vilja ha våra liv. Vi vill gärna ha en 5-årsplan, en 10-årsplan. Vi vill veta, vi vill ha förutsägbarhet. Vi vill kunna garantera resultat. Särskilt om vi ska liksom påbörja någonting och göra en stor förändring. Vi gör gärna inte det på osäkra grunder. Men vet du vad? Jag tror att när Gud kallar oss, då kallar han oss inte att ha full kontroll. Utan han kallar oss att lita på honom. Precis som Lukas läste här i början i psalm 119, vers 105, så står det att ditt ord är en lykta för mina steg. De lyser upp stigen där jag går. Utanför jobbet där jag jobbar nu, jag jobbar på Arlanda, där finns det en väg som är omgiven av träd och det finns inga gatlyktor där. Det är tvärmörkt. En gång så körde jag där och jag startade bilen och så tänkte jag, väldans vad mörkt det är här. Och det visade sig att jag hade råkat komma åt den här lilla ratten som man vrider på av lyset om. Så det var avstängt. Och då var det som att köra med en lykta. Jag såg några meter fram, inte som i helljus när jag kunde se hela vägen. Och jag tänkte på det när jag läste det här bibelordet. Ditt ord är en lykta för mina steg. Det står inte, ditt ord är en strålkastare. Som lyser upp hela vägen och visar så att jag förstår allt. Ditt ord är en lykta som visar nästa bit. Och på samma sätt som en lykta bara lyser upp några meter framför oss i mörkret, så får vi också lita på att Gud har koll på vägen längre fram. Jag behöver inte ha det, för han har det. Vi behöver bara ha tro att ta ett steg i taget. Och faktum är att Bibeln är full av sådana här exempel. Jag vet inte hur många av er som använder någon form av AI-chatt i vardagen. Jag gör det ibland. Och jag frågade, hur många exempel finns det i Bibeln på liknande sån här? Och det finns ganska många. Och de sammanfattas ganska bra. Inte alla, men många av dem. I Hebreerbrevet kapitel 11. Och nu ska vi faktiskt läsa typ hela kapitlet. Så håll i er. Jag tror att det kommer upp på väggen också. Tron är en övertygelse om det vi hoppas. En visshet om det som ännu inte kan ses. Tron visar inte hela vägen. Den visar ett steg i taget. Genom sin tro fick förfäderna sitt vittnesbörd. Genom tro förstår vi att världen skapades genom ord från Gud. Och att det vi inte ser har blivit till av något synligt. Genom tro kunde Abel bära fram ett större offer än Kain och fick genom tro vittnesbördet att han var rättfärdig. Gud vittnade ju själv om hans offer. Genom tro talar han fortfarande, trots att han är död. Genom tro rycktes Henok upp utan att behöva dö. Man kunde inte hitta honom längre, för Gud tog bort honom. Innan dess hade Henok nämligen fått vittnesbördet att han behagade Gud. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Den som vill komma till honom måste ju tro att han finns och att han belönar den som söker honom. I tro byggde Noa efter att ha fått en varning för det som ännu inte syntes. I helig fruktan en ark för att rädda sin familj. Genom hans tro dömdes världen och han fick själv del av den rättfärdighet som kommer av tro. I tro lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land han skulle få ärva. Han gav sig iväg utan att veta var han skulle komma. I tro bosatte han sig sedan som en främling i det utlovade landet. Han bodde i tält och likadant gjorde Isak och Jakob som båda hade fått del i samma löfte. Han såg nämligen fram emot den stad som är byggd på en fast grund och som har Gud själv som arkitekt och byggnadsmästare. Genom tro fick Abraham kraft att bli far trots att han liksom hans hustru Sara nu var alldeles för gammal. Han litade på honom som hade gett löftet. Därför fick denne ende man som dessutom var så gott som död så många efterkommande att de var lika omöjliga att räkna som stjärnorna på himlen eller sanden på havsstranden. Jag hoppar lite grann och så fortsätter vi. Där det står, i tro bar Abraham fram sin son Isak som offer när han sattes på prov. Han var beredd att offra sin enda son, han som hade fått löftena. Gud hade ju sagt till honom, det är bara Isaks efterkommande som ska räknas som dina ättlingar. Men Abraham tänkte att Gud till och med kunde uppväcka döda. Och bildligt talat fick han ju tillbaka Isak från de döda. I tro välsignade Isak också Jakob och Esau för framtiden. I tro välsignade den döde Jakob, Josefs söner. Lutad mot sin stav tillbar han Gud. I tro påminde Josef när hans slut närmade sig om israeliternas uttåg ur Egypten och gav order om sina kvarlevor. I tro lyckades Moses föräldrar gömma sitt nyfödda barn under 3 månader. De såg att det var ett vackert barn och var inte rädda trots kungens påbud. I tro vägrade sedan Mose som vuxen att bli kallad son till faraos dotter. Han valde att lida tillsammans med Guds folk. Istället för att under en kort tid njuta av synden. Han betraktade smälek för Kristus skull större, som en större rikedom än Egyptens skatter. Han såg fram emot en belöning som väntade honom. I tro lämnade Moses sedan Egypten. Han var inte rädd för kungens vrede utan höll ut eftersom han såg den osynlige. I tro firade han påsk och strök blodet på dörrposterna så att det som skulle döda de förstfödda inte rörde vid dem. I tro gick folket rakt genom Röda havet som på torra land. Men när egyptierna försökte göra det drunknade de allihopa. Genom tron föll Jerikos murar sedan man hade gått runt om i 7 dagar. Genom tro slapp den prostituerade Rahab att dödas tillsammans med de andra som vägrade att tro eftersom hon fredligt hade tagit emot spionerna. Så fortsätter den här. Behöver jag göra listan längre? Det skulle ta allt för lång tid att berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David och om Samuel och om profeterna. Genom sin tro kunde dessa människor besegra andra riken, främja rättfärdighet och få det som utlovats. De kunde stänga till lejons gap, släcka rasande eld och undgå att förgås av svärd. Trots sin svaghet blev de starka och de fick kraft att strida och driva hela arméer på flykten. Det här var några exempel från Gamla testamentet på människor som Gud har mött och som han har utmanat att ta ett steg i tro. Ingen av de här visste exakt vad allt skulle innebära. Ingen av dem fick en detaljplan utan de fick bara en uppmaning. Ta ett steg i tro. I Nya testamentet har vi ett exempel i Petrus. Hans resa, den börjar också med samma uppmaning. Jesus möter honom och han säger följ mig. Han får ingen detaljplan. Han får ingen lång programförklaring. Han får inte mycket förklaring alls utan han säger följ mig. Han uppmanar oss också att ta ett steg i tro. Och det här var ett steg som innebar att släppa kontrollen om det som var tryggt, det som man kände till. Och istället lita på Gud. Ett tag senare så sker det igen i hans liv. Den här gången ska han gå på vattnet. Och det verkar som att han har liksom fattat någonting. Jag säger till Jesus, om det är du så säg till mig att gå på vattnet så kommer jag. Och Jesus säger, ta ett steg, kom till mig. Och han kliver ut ur båten. Vi som har läst den här berättelsen, vi vet att det går bra. Så länge han har blicken fäst på Jesus, då kan han gå på vattnet. Men när han börjar se sig omkring, se på omständigheterna och låter dem istället diktera. När han inser att, oh just det, jag står på vattnet, jag har ingen aning om hur man gör det. Det här går ju inte. Då börjar han sjunka. Men när han ser på Jesus, då går det. Till sist så sker det igen efter att Jesus har dött och uppstått. Den här personen som han har fått följa i flera år, fått vara med om helt otroliga saker. Och som säkert, det vet vi, betyder massor för honom. Det berättas i Johannes 21 så här. Simon Petrus, Thomas som kallades tvillingen, Nathanael från Kana i Galileen, Zebedaios sönen och två andra lärjungar var där på stranden tillsammans. Då sa Simon Petrus till de andra: jag är med ut och fiskar. Och de andra svarade: vi följer också med. Så steg de i båten och for ut på sjön, men de fick ingenting på hela natten. När det sedan blev morgon stod Jesus på stranden, men lärjungarna förstod inte att det var han. Jesus sa till dem: mina barn, har ni inte fått någon fisk? Nej, svarade de. Då sa han: kasta ut näten på höger sida om båten, då får ni. De gjorde så och nu fick de så mycket fisk att de inte orkade dra in näten. Den lärjungen som Jesus älskade, Johannes, sa då till Petrus: det är Herren. När Simon Petrus hörde att det var Herren knöt han om sig sitt ytterplagg, för han hade nästan inget på sig, och hoppade i vattnet. De andra lärjungarna kom efter med båten och släpade nätet med fiskarna. De hade bara ungefär 100 meter kvar till stranden. Och när de kom i land såg de en glödhög och fisk som låg där och bröd. Den här händelsen måste ha varit helt otrolig för Petrus. Jag önskar så att någon skulle göra en film om det här, för det skulle vara så snyggt. För den speglar så väl vad som hände när Petrus blev kallad första gången. Och kanske hade han här liksom gett upp. Hans mästare var borta. Han gick tillbaka till det han kunde, att fiska. Och än en gång så blir han kallad med de här orden: följ mig. När de är på stranden här så får Petrus ha ett långt samtal med Jesus. Eller långt, men han får ha ett samtal med Jesus där Jesus frågar honom: Petrus, älskar du mig? Och Petrus får än en gång bekänna sin överlåtelse, sin kärlek till sin mästare. Och så får han höra det här: följ mig. Sen är det lite intressant. Petrus han liksom vänder sig om och han frågar: men vad ska hända med Johannes? Och kanske kan det vara så här, läser man i Bibeln och liksom evangelierna så märker man att det finns tre av lärjungarna som är med lite extra mycket. Det är ju Petrus, Jakob och Johannes. Vissa tror att Johannes, han kan ha varit betydligt yngre än de andra. Jag vet inte, men kanske kan det vara så att Petrus, som förmodligen var, åtminstone var äldre än honom, kände ett ansvar för den här grabben. Okej, men nu är inte Jesus kvar här, då är det väl jag som får ta över då, och så får jag ta ansvar för den här. Oavsett vad det är så frågar han Jesus: vad hände med han? Är det bara jag som ska börja igen eller blir det han också? Och Jesus svar tycker jag är så intressant. Om jag vill att han ska bli kvar tills jag kommer, så rör det väl inte dig. Du ska bara följa mig. Jag tror att vi ibland kan tänka, men om vi bara hade fått levt samma liv som lärjungarna, om vi hade fått gå med Jesus här på jorden, då hade vi fattat. Då hade jag aldrig någonsin tvivlat. Då hade jag bara kört. Här ser vi Petrus. En av de som var med mest. Han har fortfarande riktigt fattat. Jesus har fortfarande någonting att lära honom. Och då tror jag Jesus har någonting att lära oss också. Och det jag skulle vilja säga idag, som har varit väldigt viktigt för mig att förstå, att tro på, att lita på och påminna mig själv om, det är att vi behöver inte veta allt. Vi behöver inte förstå allt. Vi behöver bara tro. En vän till mig som gillar att springa långt, det gör inte jag, han gör det. Han sa en gång att om man ska lära sig att springa riktigt, riktigt långt, alltså flera mil, då är det ingen bra idé att liksom tänka ut hela sträckan. Och bara okej, 10 mil, då springer jag till 6 mil, det vet jag. Då springer jag till Arlanda. Hur långt är det? Liksom tänka, hur långt är det kvar till Arlanda? Det funkar inte. Då kommer du bli trött. Du kommer liksom inte orka. För att orka springa långt så är det mycket, mycket effektivare att fokusera på nästa kurva. Nästa krön. Nästa kulle. Nästa steg. Och jag tror att det är så i livet med Gud också. Och så tänkte jag så här. Vad hade hänt om vi hade fått alla detaljer på en gång? Hade vi vågat? Tänk om Gud hade kommit till Abraham där och sagt: Abraham, nu ska du gå. Du ska gå till ett land som just nu bebos av några andra. Det ska bli ditt land. Du ska bli förföljd. Du kommer nästan att liksom behöva sälja din fru till egyptierna. Men för att inte göra det så ska du säga att hon är din syster. Hon kommer bli gravid. Jag kommer säga att hon kommer bli gravid. Du kommer inte tro på det. Och så kommer du få barn med din slavinna. Och sen kommer din fru bli gravid. Och sen kommer de barnen bli osams. Sen kommer jag be dig offra din son som jag lovade dig. Sen kommer jag säga att det inte behövs. Och, ja. Det hade inte blivit så bra, tror jag. Och se på mitt eget liv. Hade jag vetat vad allt skulle innebära när jag flyttade härifrån för att bli pastor? Jag vet inte alls om jag hade vågat. Jag har fått uppleva fantastiska grejer. Jag har fått se ungdomar liksom hitta mening med livet och växa och liksom hitta till Gud. Men jag har också varit med om fruktansvärt jobbiga grejer. Jag har suttit med en lillebrorsa och tröstat honom efter att hans lillebror precis tagit livet av sig. Hade Gud sagt till mig, det där ska du göra om några år, då tror jag inte att jag hade vågat. Men Gud gav mig tillräckligt för att ta ett steg i tro. Just nu jobbar jag med flyg. Jobbar man med flyg i Sverige, då behöver man kunna hantera alla säsonger. Här i Norden har vi ju 4 säsonger med allt vad det innebär. Ibland så är det ju strålande vackert och allt bara flyter på utan problem. Det bara går som smort. Man behöver nästan inte göra någonting. Men ibland så är det ju storm och man ser absolut ingenting. Och så är det ju med livet i stort också. Ibland så går allting bra. Det flyter på. Det känns som att ja, men nu är det bara... Jag bara fortsätter i den här riktningen så kommer det gå hur bra som helst. Ibland är det inte så. Ibland kör det ihop sig riktigt, riktigt ordentligt. Är det någonting man vet i flygbranschen och är det någonting man är väldigt duktig på så är det vad man ska göra när allting kör ihop sig. Då har man förstått att då behöver man ha tydliga, enkla procedurer och checklistor som du kan följa steg för steg. För man vet att när det är liksom oklart läge, när det är svårt att bedöma vad som ska hända nu och när saker håller på att rasa, då funkar det inte med en lång och avancerad plan. Utan då måste du ha enkla steg, ett i taget. Livet tillsammans med Gud, det handlar inte om att ha hela kartan eller en detaljerad plan för exakt hur det ska gå till. Och det är bra, för skulle du veta exakt hur det kommer gå till, då skulle det bli väldigt, väldigt läskigt. Livet med Gud, det handlar om att ta ett steg i tro. Och när du har gjort det, ett steg till, och ett steg till, och ett steg till. Och sen någonstans längs vägen så kommer du kunna vända dig om och se, wow! Gud har lett mig hit. Det trodde jag aldrig skulle hända. För Abraham så var det här första steget att lämna sitt land och sin trygghet bakom sig. För Petrus var att kliva ur båten. För någon här inne kanske det kan vara någonting annat. Kanske det är att börja be igen, fast du inte vet hur du ska börja. Att våga säga till Gud, jag är här, använd mig, även om du inte riktigt förstår hur det skulle gå till. Kanske är det att ta kontakt med någon du behöver förlåta eller försonas med. Kanske är det att börja engagera dig i församlingen på något sätt. Kanske är det att våga berätta om din tro för någon i din närhet. Eller kanske är det bara att läsa ett kapitel ur Bibeln imorgon. Jag vet inte hur ditt liv ser ut. Jag vet inte vad nästa steg skulle vara för dig. Men jag vet att du inte behöver se hela vägen. Jag vet att du bara behöver nästa steg. Du behöver bara se tillräckligt för att ta ett steg till. Lovsångsteamet, ni kan få börja göra er redo. Och jag skulle bara liksom vilja landa det här och ställa en fråga. Vad är ditt nästa steg? Kanske vet du solklart. Ja, men det är det här. Ibland kan det vara så. Det liksom bränner till och man vet. Ja, det är det här jag ska göra. Ja, men kanske är det då dags att be Gud om lite mod. Ta det där steget. Gör det. Lita på att du behöver inte veta exakt vad som ska hända sen. Du behöver bara ta det här steget. Eller kanske behöver du fråga Gud, vad är mitt nästa steg? Inte min 5-årsplan, inte mitt nästa stora liksom livsbeslut. Inte hela resan utan bara nästa steg. Och gör du det så kommer du se längre fram längs vägen hur Gud har varit med. Det är jag övertygad om. Vi ber tillsammans. Tack Herre för alla de här berättelserna som finns i Bibeln som visar på hur du leder oss steg för steg, Herre. Tack för att du påminner oss om att vi inte behöver förstå allt. Vi behöver inte ha liksom hela bilden. Vi behöver bara se på dig, Herre. Ta ett steg i taget. Herre, förlåt oss för de gånger som vi tvivlar när vi försöker liksom ta din uppgift för oss på oss själva, Herre, och göra upp egna planer. Herre, hjälp oss att ge tillbaka dem till dig. Att våga släppa taget om sargen, Herre, och ta ett steg i tro. Herre, du ser precis var och en här inne. Du vet vad vi kommer med, vad vi bär på, Herre, och vad vi längtar efter. Hjälp oss att ta ett steg till, Herre. Amen.